Det är torsdagen den 15 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Ända sedan 1999 har EU och de så kallade Mercosur-länderna i Sydamerika förhandlat om ett frihandelsavtal. Och nu verkar det äntligen bli verklighet. För i fredags stod det efter en omröstning i ministerrådet klart att en tillräckligt stor majoritet av EU-länderna säger ja. Och enligt uppgift ska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen underteckna avtalet i helgen. Men alla är inte helt nöjda med det här. Frankrike, Polen, Österrike, Irland och Ungern röstade nej, alla stora jordbruksländer. Och bönderna runt om i Europa protesterar. Och i Sverige skriver LRF i ett pressmeddelande att bönderna och hushållen får betala priset när EU öppnar för lägre matstandard. Så vad ska man då tänka om detta, Mercosur-avtalet? Ett viktigt steg mot frihandel och en viktig allians för Europa i dessa oroliga tider. Eller något som slår mot vår egen jordbrukssektor och försämrar maten vi köper i affärerna och sedan äter. Vi ska prata om idag och då hälsar jag mina två gäster välkomna. Palle Borgström, förbundsordförande för just LRF. Varmt välkommen hit, Palle.
Tack så mycket.
Och så Benjamin Dousa, utrikeshandelsminister. Varmt välkommen du också, Benjamin.
Tack så mycket.
Tänkte Benjamin ska få börja. Inget frihandelsavtal är så prioriterat som det med Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay, har du tidigare skrivit om Mercosur-avtalet. Varför är det så viktigt?
Flera olika skäl. Delvis så blir det här Europas största frihandelsavtal någonsin. Vi bygger den största frihandelszonen. Det är ett mycket bredare avtal än i princip alla andra avtal. 95% av alla tullar avskaffas. Vi ser ju enorm potential för svensk del vad gäller till exempel fordon, industrikomponenter, läkemedel, kemikalier, plastsorter till exempel. Så att vi ser stor potential från vår sida. Det är en del. En annan del är rent geopolitiskt att vi blir mindre beroende av vissa asiatiska länder när det kommer till kritiska råvaror och mineraler som flera av Mercosur-länderna är stora på. Det här skickar också en viktig politisk signal till de andra potentiella frihandelsförhandlingarna som kan gå i mål. Indien, Indonesien, Filippinerna, Malaysia. Att när USA sluter sig så öppnar Europa upp och vi kommer inte via Twitter 2 timmar efter att vi har signat ett avtal att höja tullarna. Så att det här är viktigt av flera olika skäl. Det kommer skapa jobb i Europa, kommer skapa tillväxt. Det är viktigt geopolitiskt. Det kan vara inflationsdämpande på tusentals produkter i Sverige också.
Mm-hmm. Okej, vi ska gå över till Palle direkt. Som vi redan varit inne på är ju ni på LRF kritiska. Du ska få utveckla all kritik vad det lider, men om du ska sammanfatta, vad är det stora problemet?
Alltså vi förstår mycket väl att Mercosur-avtalet innebär stora fördelar för flera sektorer i samhället och för svensk ekonomi. Och också att det är strategiskt viktigt i det geopolitiska läge vi är i när flera andra stora handelspartners till oss numera vänder ryggen till den gamla regelbaserade ordningen. Så att vi förstår mycket väl och jag tror att vi skiljer oss från LRFs sida lite mot en del andra bondeorganisationer i andra europeiska länder. Vi kanske kan komma tillbaka lite till det, men i media och i debatten så blir vi ibland lite sammankopplade med franska bönder och deras demonstrationer och så.
Okej, men Palle, du skulle berätta vad som var fel på avtalet, inte vad som var bra.
Och felet är att, men jag vill säga det för att det är viktigt att säga det först. Felet är egentligen att det här avtalet i sig skulle vi nog kunna leva med, men det är egentligen en del av en lång rad beslut och förslag från både kommissionen och ibland svenska regeringen där resultatet av de här besluten innebär att andra sektorer i samhället får fördelarna och bönderna får betala kostnaderna för det.
Mm. Kan du utveckla det lite mer? Vilka nackdelar innebär det här för Sveriges lantbrukare?
Ja, Mercosur-avtalet kommer ju att leda till ett högre konkurrenstryck på flera av våra produkter och sänka priserna till svenska bönder. Vi kan diskutera ganska länge hur mycket och så. Jag vet att det har införts en del åtgärder från kommissionens sida för att försöka dämpa de där effekterna. Men enligt marknadsekonomins grunddynamik så kommer ett ökat konkurrenstryck av billiga produkter och sänka priset. Men det finns också andra åtgärder. Vi har flera åtgärder som gör att europeiska och svenska bönder behöver betala en betydligt högre kostnad för gödning än vad man gör utanför Europa och i Mercosur-länderna. Vi har sedan länge haft en antidumpingavgift som egentligen bara finns till för att skydda europeisk gödningsindustri och som gör att europeiska bönder får betala mer. Vi har tullar på rysk gödning och belarusisk gödning sedan ett halvår tillbaka som ska trappas upp över 3 års tid. Och vi förstår mycket väl att vi ska inte göda rysk krigsekonomi och skicka pengar dit. Men det blir bönderna som får betala och vi får ingen kompensation för det. Jag har fler exempel. Man inför från 1 januari en klimatskatt om man importerar gödning från tredje land in på Europamarknaden. Nu är den i sista stund tillfälligt nollad. Men den finns fortfarande kvar som en potentiell risk att den införs om ett år eller i framtiden. Svenska regeringen föreslår på Folk och Försvar här i tidigare i veckan om att vi ska snabbstoppa import av rysk gödning. Alla det där är åtgärder som drabbar bönderna men som ger fördelar på andra områden i samhället. Och i kombination med att regeringen också driver ganska stora förändringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken och inte minst en mindre finansiering av den, så blir det allt det här en kombination av effekter som blir omöjliga att bära för lantbruket.
Okej, du ska få fortsätta ge mer exempel sen. Jag ska bara ta det här till Benjamin. Vad bara Palle säger är då att han är rädd att svenska bönder kommer konkurreras ut och att svenska bönder har ett orättvist situation på marknaden eftersom man har krav på sig som man inte har i exempelvis Sydamerika. Delar du den oron för svenska lantbrukare?
Jag kan säga så här, vi har tagit den frågan på mycket stort allvar, både hemma i Sverige och i Europa. Och som sagt, 95% av alla tullar avskaffas. Den kvarvarande 5% gäller framförallt lantbruket, där det inte blir frihandel av kött eller ägg eller fågel eller liknande. Jordbruksverket bedömer att det här kommer få mycket, mycket marginella effekter för svenskt lantbruk, om ens några överhuvudtaget. För att ta några konkreta exempel. Allt till exempel kött som exporteras till EU måste uppfylla EUs hälsokrav. Det gäller bland annat EUs importförbud mot kött som produceras med till exempel hormoner. Från och med i år kommer vi också säkerställa produktionskrav i tredje land, det vill säga Mercosur-länderna, som garanterar att vissa läkemedel för att främja djurens tillväxt inte får användas. Till exempel om Mercosur-länderna ska exportera ägg så blir det bara tullfritt ifall EUs djurskyddskrav uppfylls. Dessutom de här kvoterna det handlar om. Alltså om vi tar andra produkter, när vi ska exportera bilar, nu kommer det här fasas in över flera år, men när vi ska exportera kemikalier, bilar, läkemedel till exempel, då kommer det inte vara några kvoter. Vi kan exportera hur mycket som helst till noll tull. Medan när Mercosur-länderna ska exportera till exempel kött, så kommer bara tullarna sänkas från, idag ligger de på 40-45%, det är väldigt höga tullar, ner till 7,5% för ungefär hälften av Mercosur-ländernas nuvarande export. Så att det är inte så att det är olagligt idag för Brasilien att exportera kött till Europa. Det är ju bara att gå in på valfri ICA-butik så kan man se brasilianskt kött. Och sen vet vi också att svenska konsumenter har en stark preferens för svenskt kött, för att man vet att det är hög kvalitet, det är bra kött som man köper. Så att om jag ska vara ärlig, det jag tror att det här framförallt kan innebära ett ökat konkurrenstryck för, det är ju till exempel på irländskt kött. Det är därför irländarna har varit så skeptiska till det här. Och det är inte så att vi har harmoniserat regelverk i Europa heller, utan Sverige har ju sett till djurskydd till exempel, sett till antibiotika, strängast regler i hela Europa egentligen. Så det här kommer snarare konkurrera mot billigt irländskt och danskt kött snarare än svenskt kött. Om jag bara får avsluta med en sista sak, så finns det ju enorma möjligheter för svensk livsmedel att också komma in i Mercosur-länderna. Vi vet att det finns en stor efterfråga på fläsk till exempel. Vi vet att det finns en stor efterfråga på ostar och liknande produkter.
Okej, det var många motargument där. Palle ska få bemöta dem ett efter ett. Men det första Benjamin säger här, det är ju att regeringen har tänkt på det här och att Jordbruksverket och andra prognoser säger att det här kommer inte få så stor betydelse givet att man har lagt in lite undantag och sådär. Vad tänker du om det motargumentet?
Alltså det är ju gjort en del åtgärder, det vet vi mycket väl om. Vi kan diskutera de här volymerna och importkvoterna, hur mycket de kommer påverka marknaden. Men det kommer in ändå relativt stora volymer till lägre pris. Men det är också ett ganska stort problem runt de här hälsokraven. De har ju funnits sedan tidigare i stor utsträckning. Och vi vet ju att man i de här länderna har en dålig tradition och dålig track record vad det gäller kontrollverksamhet och att uppfylla regelverk. Italien stoppade för inte så länge sedan ett parti kött från Sydamerika på grund av att det innehöll hormoner som EU säger att man inte får använda. En grupp irländska bönder åkte till Brasilien här i höstas och de kunde hur lätt som helst över disk köpa både receptbelagda antibiotika och antibiotika som är förbjuden att använda enligt EUs regler. Så att, och det avslöjas gång på gång fusk med de här regelverken i de här länderna. Så att, man får inte vara allt för naiv och ha allt för stor tilltro till att de faktiskt har en ambition att uppfylla det. Det är okay. Dessutom också så att en av åtgärderna som man har gjort från kommissionens sida är att man har avsatt mer pengar för att öka kontrollerna. Men det är från en nivå där tidigare 1% av volymerna som kommer in från Sydamerika vad det gäller till exempel kött kontrolleras. Så även om man dubblar eller tredubblar det så kommer det fortfarande att komma in volymer av produkter som är producerade på ett sätt som vi säger nej till här och som vi ålägger Europas bönder en massa regelverk och standarder som de måste följa. Och sen öppnar man bakdörren nu via Mercosur-avtalet och tar in de här produkterna på Europamarknaden.
Det här andra argumentet som Benjamin framförde att det här ändå svenska bönder kan ju konkurrera med hjälp och säga att det här är svenskt kött, det är lokalproducerat. Och det vet ju de flesta att det finns en stark preferens för den typen av produkter. Bland många svenska konsumenter. Vad tänker du om det argumentet?
Vi har ju byggt den där positionen av att en ganska stor del, men inte alla, men en ganska stor del av svenska konsumenter väljer svenskt. De är faktiskt också motiverade att betala mer av det. Men det finns fortfarande en relativt stor grupp också som inte bryr sig så mycket om de här värdena utan man tittar på priset på maten. Det finns en grupp som faktiskt inte har råd att välja något annat än det billigaste. Men det är klart att tillför man volymer som med ett lågt pris så drar det ner hela prispyramiden och det minskar möjligheterna för att ta mer betalt för premiumprodukter också.
Okay. Så att det... Men vad du säger lite nu är att de som idag inte har råd med svenskt kött, de ska inte äta kött alls för vi ska inte ge dem ett alternativ av en lågprisalternativ. Det blir konsekvensen.
Ja, men det jag säger och kontentan av det är ju att vi vill att svenska bönder ska ha en konkurrenskraft och regelverk så att vi kan försörja även den delen av marknaden som kanske inte är välbeställda och har en stark köpkraft. Mm. Ja, det förvägras vi av politiken och man skärper regelverken okay. både på EU-nivå och på svensk nivå. Även om det görs ett och annat förenklingsinitiativ så är det fortfarande en flod.
Vi går tillbaka till Benjamin som får bemöta dig innan vi går vidare till nästa område. Benjamin, är det någonting i det som Palle precis bemötte dig med som du också vill bemöta?
Nej, men jag kan säga att så här, farlig mat ska inte finnas i Sverige. Och nu, precis som Palle säger, så blir det nya resurser för starkare kontroller. Det finns också inbyggt i Mercosur-avtalet att om vi skulle se att, som en del framförallt franska bönder och irländska bönder har använt som argument, att nu skulle liksom Europa, trots att det här bara rör 1,5% av allt kött, nu skulle liksom vi svämmas över av brasilianskt argentinskt kött, så finns det mekanismer i avtalet som gör att man kan skruva på det där. Så att det här är ju en fråga som både vi i Sverige kommer att följa noggrant och som man kommer att följa noggrant i Bryssel.
Mm. Bara en ren faktafråga som någon av er kan besvara. Jag såg att Kommerskollegium skrev att nötkött tillhörde de här känsliga produkterna som var undantagna. Innebär det att det inte blir lägre tullar på exempelvis oxfilé från Argentina eller Uruguay som exempelvis jag hoppas på? Benjamin, vad gäller det där egentligen?
Ja, men jag kan svara på det. Att tullarna som är idag vad gäller kött till exempel ligger på väldigt höga nivåer. Alltså vi pratar 40-45%. Det är beroende på varukod, alltså exakt vilken typ av köttprodukt det är. Men det är väldigt höga. Där inför man då både på kött och på fågel att en viss del får radikalt lägre tullar. Beroende på vilken varukod det är så kan det handla om 7,5%. Men det gäller inte all köttexport från Mercosur-länderna till Europa, utan det är då kvotbaserat. Och det var en förutsättning för att överhuvudtaget få igenom det här avtalet.
Ja, det var oxfilé jag frågade specifikt om. Hur blir den billigare?
Jag tror inte något kött kommer att bli billigare, men det kan vara inflationsdämpande.
Ja, okej. Palle, du pratar ju en del om läget för svenska bönder. Hur kommer svenska konsumenter märka av Mercosur-avtalet, tror du?
Ja, på två sätt. De får en del sämre produkter i butikshyllorna som de kan välja på, och de produkterna kommer vara till ett billigare pris.
Okej. Benjamin, hur kommer svenska konsumenter, om vi då tar just livsmedel, hur kommer de märka av Mercosur-avtalet?
Nej, men att det är ju tusentals och åter tusentals konsumentprodukter som omfattas av Mercosur-avtalet, och en del är kvotbestämda. De allra flesta har inga kvoter, det vill säga att det kommer vara helt tullfritt. Allt ifrån torkad frukt, russin, äpplen, apelsinjuice, rostat kaffe till exempel, som blir helt tullfritt. Så jag tror att det kommer vara två effekter av det här. Delvis inflationsdämpande brett för konsumentprodukter, men också mer valfrihet. Att det nu finns fler produkter från de här länderna att välja på också.
Mm. Palle, en fråga. Du har pratat rätt mycket om kött och sådär. Är det kött som är det viktiga, eller är det mejeriprodukter, är det spannmål? Vilka produkter, jordbruksprodukter, är det som kommer påverkas mest?
Ja, det är de som är känsliga produkter. Den som har fått mest uppmärksamhet i media är ju nötkött, men jag skulle säga att det är nästan större problem med socker till exempel, etanol, kyckling och honung. Det är de här känsliga produkterna där det finns speciella kvoter. Mm. På socker har vi redan en överskott på EU-marknaden och ganska pressade priser. Och att då föra in ytterligare volymer från Sydamerika som är producerade med tillgång till helt andra växtskyddsmedel och lägre produktionskostnader och som kommer att komma in här billigare. Det är klart att det drar ner en marknad som redan är överförsörjd ännu mer. Mm. Kött har vi ju faktiskt brist på i Sverige, så där kanske vi inte behöver vara så oroliga för den effekten. Men det är ju snarare problemet en annan, att vi skulle behöva av många skäl öka den svenska köttproduktionen. Mm. Vi gör det för att förbättra vår beredskap. Vi har frågat svenska folket, 72% av dem saknar tilltro till att maten räcker i en kris. 90% tycker att vi ska lösa det genom att producera mer i Sverige. Det är bara 7% av dem som tror att vi kan lösa det via att importera i en kris eller krigssituation.
Just det. Jag tror alla som har planerat en tacofredag den senaste veckan har upptäckt att köttfärsen är slut på många håll. Ja. Men bara så jag förstår på det.
Men då behöver vi ju lösa det med att producera mer i Sverige, inte importera dåligt kött från Sydamerika.
Palle, vad är grejen jag bara inte förstår? Varför är socker som tillverkas i Sydamerika, varför produceras det på ett sämre sätt?
Därför att de har tillgång till växtskyddsmedel. Det finns ett insektsmedel som heter neonicotinoider som vi har förbjudit i Europa, som man använder i sockerproduktion för att det håller bort insekter, bland annat när man ska få plantan till att börja växa, och den är som mest känslig. Mm. Det där använder man fortfarande i stor omfattning i Sydamerika.
Benjamin, i jordbrukssektorn i Sydamerika använder man saker som av goda skäl inte är tillåtna i Europa. Varför ska de produkterna in på marknaden då och konkurrera ut våra egna?
Så ser det ut i stora delar av världen. Alltså även länder som är välutvecklade, Australien, USA. Även inom Europa så finns det ju olika regler där man i Irland och Danmark, som två konkreta exempel, inte har lika högt djurskydd som vi har. Det som är viktigt för oss är att säkerställa att direkt farliga produkter inte kommer in på den europeiska marknaden. Men sen kommer det alltid vara skillnader i hur produkterna tas fram. Så är det ju, jag menar, även arbetsrätten på industrivaror ser annorlunda ut i ett land som Paraguay än i Sverige till exempel. Så det skiljer sig rätt mycket i hela världen. Mm.
Palle, vi ska gå tillbaka till det du sa om livsmedelsberedskap och försörjningen och folkförsörjningen och sådär. Varför är det viktigt i sammanhanget, skulle du säga?
Alltså det är ju uppenbart att det är viktigt att vi har en trygg livsmedelsförsörjning i Sverige även i kristid, och där kan vi inte känna oss säkra på det. Vi producerar i fredstid ungefär hälften av maten som vi äter, och vi importerar den andra halvan. Och ibland tycker jag att vi hamnar nästan i någon ideologisk frihandelsdiskussion, att så fort man påpekar att vi borde faktiskt producera mer i Sverige för att vara trygga i kris och kristid, så blir man anklagad för att vara protektionistisk. Det är inte alls det vi eftersträvar. Vi eftersträvar att vi vill ha konkurrenskraftiga villkor så att vi på en fri marknad kan konkurrera med andra länder. Och de fördelar vi har, att vi kan använda dem för att faktiskt kunna få ut ett högre pris på marknaden som vi behöver för att vi har högre kostnader, istället för att vi ska använda de fördelarna för att kompensera för fördyrande regelverk. Så att, och där får vi ju ibland höra att det viktigaste för att säkerställa livsmedelsförsörjning i kris är att vi bara kan upprätthålla våra handelsflöden. Men jag tycker att man blandar ihop den fredstida diskussionen om frihandel, vilket vi är de första att inse och erkänna att den har tjänat Sverige väldigt väl. Vi har varit en exporterande och handlande nation länge och det är det vi har byggt vårt välstånd på. Men det är en diskussion och den diskussionen om att stärka vår försörjningsförmåga i kris, det är en helt annan diskussion. Det finns ju ingen människa, jag kommer precis från Folk och Försvar. Varenda talare där har prisat och vilken strategiskt viktig position vi har, att vi har en svensk stark försvarsindustri. Det finns ingen människa i Sverige som skulle komma på tanken och säga att det skulle inte göra någonting alls om vi konkurrerar ut svensk försvarsindustri och ska köpa utomlands av frihandelsideologiska skäl. Precis samma logik gäller för livsmedelsproduktion.
Vi kollar vad Benjamin tänker om det argumentet, livsmedelsförsörjningen och livsmedelsberedskapen.
Nej, jag kan bara hålla med, och om jag ska vara ärlig, nu är vi motdebattörer i det här samtalet, men LRF skulle jag säga är sannolikt den mest konstruktiva och frihandelsvänliga bonderörelsen i hela Europa om man jämför med många, många andra diskussioner. Så det ska jag verkligen ge cred för, och jag tror att vi behöver göra båda sakerna samtidigt. Vi behöver öka vår självförsörjning men också öka handeln samtidigt, och nu har det ju varit mycket fokus på importsidan av livsmedel. Men minst lika viktigt är ju att öka attraktionskraften för svenska produkter i andra länder, och där har ju regeringen gjort flera satsningar på att få ut mer livsmedel till andra länder. Om vi tar försvarsindustrin som konkret exempel, inget av de framstående vapensystem som vi har som är grundbultar i svenska försvaret, allt ifrån våra ubåtar till stridsflyg, inget av det hade varit möjligt utan riktigt stora exportaffärer som man kan liksom sprida ut där, få ut kostnader på fler länder. Detsamma gäller, vi skulle kunna ha ännu fler lantbrukare i Sverige om vi också kunde exportera mer av de produkterna, särskilt högre upp i värdekedjan till andra länder. Så att, återigen, de här frihandelsavtalen är ju viktiga av flera skäl. Ett skäl är också att kunna tullfritt exportera till andra länder.
Vi ska prata lite mer om det där med eventuellt svensk export. Men Benjamin, jag tycker du gled undan lite lätt där. För man kan ju tänka sig själv då att om mer av köttfärsen i Sverige kommer från Sydamerika än från Sverige, och sen så blir det så att Göteborgs hamn mineras av fis och det kommer inte in några containrar på ett tag. Det är ju uppenbart att då kommer tacoköttfärsen ta slut snabbare i Sverige om den till större del ska komma från Sydamerika än från Sverige. Är inte det ett, på alla fall potentiellt problem, att vi mer förlitar oss på import än på egen produktion?
Nej, men återigen, jag tyckte jag svarade ärligt på den frågan. Vi ska göra båda sakerna samtidigt. I Mercosur-avtalet, det är inte så att Mercosur-avtalet kommer slut tusentals svenska lantbrukare. Det är en liten del av nuvarande, eller det är hälften av nuvarande import från Mercosur som omfattas av kraftigt sänkta tullar. Jordbruksverket har analyserat det här, regeringen har analyserat det här, EU-kommissionen har analyserat det här. Ingen bedömer att det här kommer få dramatiska effekter på svenskt lantbruk.
Nej, okej. Okay. Palle, där fick du svar på tal från Benjamin. Köper du hans argumentation där?
Ja, jag tror, alltså det som lägger press på svenska bönder och som kommer slå ut en del svenska bönder, det är kombinationen av alla de här beslut och åtgärder som jag pratade om inledningsvis, där Mercosur är en av dem. Men högre kostnader på gödning, försämrad gemensam jordbrukspolitik, framförallt en mindre finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det finns många kreativa idéer där man vill använda de pengarna som går in till jordbrukspolitiken till andra saker. En sån är att betala kostnaderna för när Sverige och andra medlemsstater ska införa naturrestaureringslagen. Så att det finns en kombination av politiska beslut och politiska förslag som lägger press på både svenskt och europeiskt jordbruk. Mercosur är ett av dem, men det är inte den enda. Så att det är den kombinerade effekten som gör att vi både höjer rösten, och det var också det som gjorde att vi var med på den här demonstrationen i Bryssel den 18 december. Vilket var ju en unik händelse. Det har aldrig hänt att svenska bönder i den omfattningen har deltagit.
Benjamin, vad Palle lyfter är att man måste förstå att det är flera olika faktorer som samverkar, och totalt sett så blir det ett högre tryck på svenska bönder där Mercosur är en del. Vad tänker du om det?
Men jag håller ju som sagt inte med om Mercosur-delen, men om man tittar senaste 30 åren i Sverige så är det uppenbart att både hemma i Sverige men också EU har infört väldigt mycket regler, kostnadsdrivande regler på framförallt svenskt skogs- och lantbruk. Vi från regeringens sida försöker göra allt vad vi kan för att förenkla, få ner kostnadsläget, få ner drivmedelspriser och annat så att svenskt lantbruk ska vara konkurrenskraftigt. Och jag vet att det är inte detaljkunskap i hur fort det går i Bryssel på lantbruksområdet, men jag vet att den svenska regeringen driver på för den typen av regelförenklingar även där.
Palle, är du nöjd med hur den svenska regeringen företräder er i Bryssel och det svenska lantbruket generellt?
På vissa områden är jag nöjd faktiskt, och det är inte så ofta man hör det från mig och från en ordförande i en bondeorganisation. Men på vissa områden så är jag inte nöjd med till exempel regeringens förhållning till finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Mm. Jag förstår mycket väl när det kommer till EUs budget och Sverige som en stor nettobidragstagare att Sverige inte räcker upp handen och säger att vi betalar gärna mer. Så den delen av den svenska positionen förstår jag, men när man också ganska tydligt från regeringen uttalar att just jordbrukspolitiken är ett område där det ska bantas extra mycket och dras ner kostnader, då i kombination med alla de andra sakerna vi har pratat om, så får det stora konsekvenser för också svenska bönder.
Mm. Palle, vi ska snart se ihop det här, men jag tänkte fråga dig, om vi ändå höjer blicken och ser på europeiskt perspektiv, för det är ju trots allt det vi gör här. Hur påverkas europeisk jordbrukssektor i stort av Mercosur?
Jag tycker det finns en logik i att stora exportländer och de som du räknar upp inledningsvis, Frankrike och Irland till exempel, som har en mycket, mycket mer intensiv diskussion runt Mercosur och där bönderna protesterar mycket mer intensivt också. De länderna påverkar ju både på en exportmarknad och på en hemmamarknad. Sverige är ingen större exportör av jordbruksprodukter förutom spannmål, så för oss så är det hemmamarknaden som vi är bekymrade över. Men sen finns det också i vissa länder en del andra dimensioner i det här, som när jag pratar med mina kollegor runt om i Frankrike, så finns det en väldigt starkt högerpopulistisk vind på landsbygden som utmanar de traditionella bondeorganisationerna, och det växer fram nya organisationer, Koordination Rural till exempel i Frankrike, och det gör att de traditionella franska bondeorganisationerna, de behöver synas och höras mer för att också motivera sin existens inför sina medlemmar, annars så tappar de medlemmar till högerpopulistiska organisationer. Så att det finns, den där logiken finns i Tyskland också med AFD, så att det finns en del andra bakgrunder till de protester vi ser nu än just bara Mercosur-avtalet. Mercosur har blivit en symbolfråga, både för en del andra saker men också för den här känslan av orättvisa, att man begränsar och lägger på europeiska jordbrukare med en massa regelverk och kostnader, och sen släpper man in produkter genom bakdörren som inte drabbar av de här regelverken.
Som lekman måste jag säga att jag är lite förvånad när du antyder att franska bönder och bondeorganisationer har problem att synas generellt, för det har de väl inte riktigt haft historiskt. Vad tänker du, Palle, om det här geopolitiska argumentet som ändå framfördes av Benjamin, att det är viktigt för Europa att söka nya partner? Och så här. Ja, du sa ju inledningsvis att du hade respekt för det, men hur viktigt är det för dig?
Ja, jag förstår det fullt ut, och det är viktigt för oss också att vi, både Sverige och Europa, kan etablera andra handelsrelationer än de gamla som har varit väldigt beroende av USA till exempel. Och där, och precis som jag säger, det finns fördelar, det finns till och med stora fördelar av Mercosur-avtalet, men de går till andra sektorer i samhället och bönderna får betala kostnaden för det. Europa håller på att förhandla med Australien, där är det också stor risk att vi hamnar i samma situation. Andra delar får möjligheter och annan industri att exportera, och sen får vi hit billiga australiska jordbruksprodukter. Mm. In på den europeiska marknaden.
Okej. Benjamin, bara kolla med dig snabbt. Det här som Palle varnade för, att man skulle kunna se en eventuell radikalisering av europeiska bönder som känner sig orättvist behandlade och därmed skulle de gå åt högerradikalt håll. Vad tänker du om det?
Nej, vi ser väl inte riktigt de tendenserna i Sverige, och återigen, vi bedömer inte att det här kommer få några dramatiska effekter för svenska lantbrukare överhuvudtaget, marginellt om ens något. Två andra saker som är viktiga att ha med sig i det här. Det ena är att det här är första gången som vi tecknar ett frihandelsavtal med en helt region. Tidigare så har det bara varit med enskilda länder, så att det här är verkligen historiskt på många olika sätt. Det andra är att Europa är alltså den kontinent i världen som är största nettoexportör av livsmedel. Så att vi är ju väldigt bra på att producera saker högt upp i värdekedjan, och vi vill ha tillgång till andra marknader för att kunna sälja det. Och hade inte jordbruksprodukter varit med, för det kan inte vara så ett obalanserat avtal där det bara Europa, trots att vi har ett handelsöverskott till Mercosur, där det bara Europa som vinner på det och Mercosur förlorar på det. Ungefär hälften av Mercosur-ländernas export, mycket mineraler och gruvprodukter, men ungefär hälften är livsmedelsprodukter. Och skulle vi säga nej, men det blir inga kvoter, inga tullminskningar överhuvudtaget, det blir 45%, take it or leave it, då hade vi aldrig fått ett Mercosur-avtal. Så det är därför de här ändå begränsade tullminskningarna ändå finns med, för att det är viktigt för Mercosur-länderna så att vi kunde få över det här avtalet över mållinjen.
Mm. Okej, hörni, vi ska ta och avsluta, och då tänkte jag vi gör som vi brukar göra i den här podden när vi har haft lite olika meningar, att var och en av er får i ett sista inlägg sammanfatta vad ni tycker är det viktiga att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen när de tänker vidare. Och Benjamin, du får väl börja. Varför är Mercosur bra trots all diskussion vi har haft här?
Därför att det senaste året med all tydlighet har visat att vi måste ekonomiskt bli mindre beroende av USA. När USA sluter sig måste vi hitta nya marknader att kunna sälja våra produkter och tjänster till. Och då är Mercosur en sån jättemarknad, och vi kommer såklart fortsätta det här arbetet. Vi vill ha frihandelsavtal på plats med Indonesien, Indien, förhoppningsvis Australien i framtiden, Filippinerna, Malaysia, Thailand, Gulfländerna. Så att ska vi behålla vår nuvarande välståndsnivå, ska vi bli ännu rikare, måste ett litet handelsberoende land som Sverige ha marknader att sälja till.
Mm. Och Paolo, om du får sammanfatta dagens diskussion, vad tycker du är det viktiga att lyssnarna tar med sig från den?
Egentligen är vi nog mer överens än vad det kanske låter från och vad man kanske tänkte sig från början. Men det finns som sagt en större bild med ett antal andra åtgärder också som i en kombinationseffekt drabbar bönder både i Europa och Sverige. Och där är det ju våran förväntan och vårat krav att svenska regeringen har det i tanken när man både i Bryssel driver svenska frågor. Och vi samarbetar gärna med att göra de här konsekvensanalyserna och ta fram åtgärder som minimerar de negativa effekterna.
Mm. Stort tack för det, Palle Borgström från LRF, och stort tack Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister. Tack båda för att ni gästade mig idag.
Tack.
Tack.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.